Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkommen till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig Per Fjärdingby. Där vi fortsätter serien om de politiska partiernas historia. Och senast så kollade vi på det andra partisystemet då. Det som börjar som demokrater mot Whig-partiet. Men sen då har det varit ett långt avsnitt i och med att det är ganska mycket turer då kring just partierna. Där olika tredje partier uppstår och när Whig-partiet går i graven tillsammans med att demokraterna splittras så uppstår det en väldigt kaotisk situation. Och vi pratar om både Liberty Party, Free Soil, American Party och så vidare. Vi pratar om nationella republikaner och vi pratar om antifrimurer och så vidare. Så att det finns ju många tredje partier under den här perioden. Det är ju inte riktigt som det är sen då med demokrater och republikaner. Men efter inbördeskriget så föds ju då det som brukar kallas för det tredje partisystemet eller inbördeskrigssystemet som då varar i princip från 1860 fram till och med, brukar man säga, 1896. Så det är ju resten av 1800-talet. Så idag ska vi prata om det tredje partisystemet. Med start alltså då vid inbördeskriget så går vi alltså in i det tredje partisystemet då. Och partierna är ju då de här klassiska som vi har än idag då, demokrater och republikaner. Sen ska vi ju se här hur det är ju så att de formas om hela tiden. De här två partierna anpassar sig och är ju i grunden inte riktigt de samma partierna idag som då. Och det här skiftar över olika perioder. Vem som stödjer partierna och vilka typer av frågor de driver och vilken ideologi som ligger bakom då så att säga. Men de överlever så att säga utifrån sina ursprungliga namn, demokrater och republikaner. Och i mer än 150 år så har ju de här två partierna turats om att ha en president i Vita huset eller majoriteter i kongressens två kammare. Det är ju inget annat parti som har lyckats bryta igenom, även om vi kommer att se att det finns en hel del inflytelserika tredje partier som ändå påverkar det politiska spelet så att säga. Men tittar man från 1861, eller nu beroende på om man räknar Andrew Johnson då som demokrat eller om man räknar honom som republikan, egentligen var ju koalitionen med Johnson och Lincoln som blev valda 1864 egentligen någonting helt annorlunda, men man brukar kanske räknas det mer som republikansk ticket, men att Andrew Johnson ändå återgick till demokraten då. Men om vi räknar bort Andrew Johnson då, så från 1869 fram till och med då president William Howard Taft då i början på 1900-talet, så är samtliga presidenter i Vita huset republikaner, utom då två separerade mandatperioder då demokraten Grover Cleveland är president. Så att förutom Grover Cleveland då, som ni får komma ihåg är en demokrat, så är samtliga presidenter under den här tidsperioden då republikaner. Och eftersom republikanerna dominerade så sågs de av många som en slags naturligt parti, alltså en slags naturlig majoritet. Och det är ju samma med det här som de också får sitt smeknamn, Grand Old Party, GOP, som man brukar få säga än idag när man pratar om republikanerna. Och det namnet får man här i slutet på 1800-talet. Och det är lite ironiskt med tanke på att demokraterna egentligen är det äldre partiet av de två. Men demokraternas tidiga historia var så vid den här tiden så förknippat med unionsupplösning och förräderi och slaveriet och så vidare. Så det var väldigt få som ville lyfta fram den biten. Och faktum är att till och med innan inbördeskriget så kallades faktiskt demokraterna ibland för The Democratic Grand Old Party. Så att det är ju egentligen lite grann att namnet redan används för demokraterna på ett sätt då. Republikanernas dominans direkt efter inbördeskriget är ju väldigt stor då. Det är partiet som har vunnit inbördeskriget och fram till den här kompromissen 1877 som jag pratat om tidigare på podden många gånger, så dominerar ju republikanerna politiken helt då, så att säga. Demokraterna var ju väldigt skamfilade efter inbördeskriget och partiets södra falang som hade stått bakom konfederationen och upproret i södern var ju liksom helt misskrediterade, medan många i den här norra falangen som hade då varit motståndare till kriget, så kallade copperheads. Så att man är ju ett väldigt skamfilat parti då, och de demokrater i norr som har ställt sig bakom republikanernas krigsinsats då, de här så kallade war democrats, de skiftade ofta lojalitet då, och blev republikaner med tiden istället då. För en kort tid i slutet av 1860-talet och början av 1870-talet så var ju det republikanska partiet så dominant nationellt då, även i de militärt ockuperade sydstaterna då, att presidentvalet 1972 blir ju i princip en ren republikansk uppgörelse, vilket ju är ganska intressant. Och ena sidan nominerade då sittande president Grant och ville fortsätta hans politik, och på andra sidan fanns en utbrytargrupp som kallades då för liberala republikaner som nominerade tidningsprofilen Horace Greeley. Och de här utbrytarna var ju trötta på korruptionen runt Grants administration och ville reformera utnämningspolitiken då, det här som kallas för patronage eller spoils-systemet. Dessutom ville de dra tillbaka militären från södern och ge alla forna konfedererade amnesti då så att säga. Och där 1872 så är demokraterna på sitt lågvattensmärke och var så ineffektiva och oorganiserade på nationell nivå att de inte ens väljer att nominera en egen kandidat, utan istället ställer sig bakom Greeleys kandidatur då så att säga. Det hjälper dock inte, för i slutändan så vinner den sittande presidenten Grant stort, och till motståndarnas förtret så dog till och med Greeley innan de valda elektorerna hann lägga sina röster i elektorskollegiet i november, så han är den enda kandidaten som någonsin har gjort det. Och det här blir ju en väldigt bizarr twist då. Han gjorde ju att de här 66 elektorsrösterna som han hade vunnit fick spridas ut av elektorerna på olika personer då. Och förutom elektorerna från Georgia som ändå röstade på Greeley då, så att sex personer, därav en död person, vinner elektorsröster 1872. Så det är ju lite ett underligt val kan man säga på alla sätt och vis då. Republikanerna missar ju dock sin chans att konsolidera sin makt. Efter att ha vunnit inbördeskriget och avskaffat slaveriet så misslyckas man ju liksom med rekonstruktionen. De befriade slavarna tilläts ju inte riktigt att bli en del av politiken fullt ut. Och de vita i södern som försökte bygga upp det republikanska partiet där hamnar liksom i en hopplös minoritet. Och det här innebär ju då att demokraterna hade ju kanske kunnat gå under efter inbördeskriget då, och valet 1872 där man inte ens har en kandidat då. Men istället så lyckas man då från 1872 framåt, till skillnad från det som Whig-partiet som gick i graven då, så lyckas man som demokraterna överleva 1850-talet och inbördeskriget och rekonstruktionen och komma ut då fortfarande intakt som parti då. Så i och med att republikanerna lämnar södern till slut åt sitt öde då efter den här kompromissen 1877, så skulle ju då södern förbli ett solitt demokratiskt område då i 111 år framöver då, the solid south. Och från 1870-talet så började också demokraterna att få stöd i de större städerna i norr då bland arbetarklass och fattiga immigranter, så att demokraterna reser sig lite grann ur askan då från den här lågvattensmärket efter inbördeskriget då och valet 1872 då. Med då en period från, man räknar 1861 till 1913, med bara republikanska presidenter förutom Clevelands lilla instick, så är det ju lätt att tro att republikanerna helt dominerar det politiska landskapet efter rekonstruktionen. Men republikanernas höga tull och valutapolitik och gynnande av big business som man har gått över till över den här tiden skapar motstånd som liksom kan mobilisera demokraterna och göra att partiet kommer tillbaks med en comeback då. Och det är ju så att den här perioden 1876 då till 1896, den kallade Gilded Age, den förgyllda eran, är ju en tid där det är extremt jämnt mellan partierna. Valen avgörs oftast på målsnöret och några tusen röster hit och dit kan avgöra hela presidentval. Och partierna är väldigt starka och dominerar politiken mer än någonsin innan då. Och under de här jämna åren så vann ju republikanerna 3 av 5 presidentval med då instick av Grover Cleveland 2 gånger. Separerade, 2 mandatperioder separerade från varandra då. Och ingen av presidenterna under den här tiden brukar beskrivas som någon stark president som ger avtryck i historien. Så den politiska instans som helt dominerar den här eran är ju just kongressen. Och där blir ju den partipolitiken liksom lite mer i fokus då. Så generellt under den här eran så kontrollerade republikanerna senaten medan demokraterna kontrollerar representanthuset. Så att demokraterna har majoritet i representanthuset i 16 av 22 år och republikanerna har majoritet i senaten 18 av 22 år då. Så det är väldigt sällan som en president har möjlighet att driva igenom politiken i kongressen där liksom det egna partiet kontrollerar båda kammarna. Utan här är det ju sådana så kallade divided government, vilket kan förklara kanske att man också sköt upp mycket viktiga frågor under den här förgyllda eran då. Det här tredje partisystemet då efter inbördeskrigseran var ju geografiskt uppdelat på många sätt med tydligt arv från inbördeskriget. Utifrån det geografiska perspektivet så liknar det egentligen det andra och det tredje partisystemet varandra då, med ett parti som är starkt i söder och ett som är starkt i norr då. Och republikanerna, de dominerar ju regionalt väldigt mycket i nordöst och i de norra delarna av delstaten New York och söder om de stora sjöarna i det som kallas för mellanvästen då, egentligen de klassiska nordstaterna från inbördeskriget. Medan demokraterna dominerar då, ja, fullständigt i södern men också i de större städerna med många immigranter. Och valen på de här platserna var ju i princip avgjorda redan liksom i teorin innan det blir val då. Så den politiska konkurrensen mellan partierna finns ju längst i väst då, i de nya västra delstaterna. Och också i några befolkningsrika nyckelstater liksom i den mellersta USA då. Så idag ska man säga swing states då. Men framförallt då New York och Ohio. Det är där många utav valen avgörs då. Och att gå till val utan en presidentkandidat från Ohio eller New York, det gjorde man helt enkelt inte. Och det som ofta avgjorde var de här jämnare så kallade swing statesen som skulle kunna gå åt båda hållen. Ohio och New York då har ju alltså 8 presidenter mellan åren 1872 till 1908 kommer från en av de här två staterna då, Ohio och New York. Så det förklarar ju en hel del. Det tredje partisystemet var också på många sätt ett arv från inbördeskriget. Den största anledningen till lojalitet till de båda partierna var ju det relativt färska minnet av kriget. Och republikanerna framförde sig som partiet som hade vunnit inbördeskriget och lyfte fram minnet av Abraham Lincoln som på många sätt blivit en slags martyr då efter mordet. Krigsveteraner från unionsarméerna var oerhört lojala republikaner och republikanska politiker och kandidater var ju då kända för att så att säga wave the bloody shirt, alltså vifta på den blodiga skjortan under kampanjmöten då. Och många gånger så viftar man faktiskt bokstavligt talat med en blodig unionsuniform i blått och manade på veteranerna att rösta på samma sätt som de hade skjutit under kriget så att säga. Demokraterna i sin tur då var starkast i de forna konfedererade rebellstaterna där man dominerar fullständigt efter att man har återtagit makten där då efter 1877. Och även där viftade man med blodiga uniformer, bara att de var grå istället för blå då. Man påminner väljarna att det var republikanerna som hade invaderat södern och ockuperat deras hemland och infört militärstyre. På många sätt så var ju det här partisystemet i den sista tredjedelen av 1800-talet nästan lika polariserat som dagens situation där arvet från inbördeskriget gjorde avståndet väldigt stort mellan polerna och samarbeten över partigränserna svårare. Republikanerna förde ju under den här tiden vidare på många sätt och arvet från både federalisterna och Whig-partiet med en bred vision om en aktiv federal makt som stöttade då ekonomisk utveckling och big business då med höga tullar för industri, strikt valutapolitik, infrastrukturella satsningar på järnväg och expansion västerut med billig mark då via sådana här så kallade homesteads. Demokraternas sakfrågor var ju oftast en spegelbild mot republikanernas då, och eftersom partiet var starka i jordbruksområden i södern och västern så motsatte man sig höga tullar som gjorde konsumtionsvaror dyra att köpa då. Sakfrågor spelar emellertid mindre roll kan man säga i det här partisystemet. För under den här förgyllda eran i det tredje partisystemet så den viktigaste skiljelinjen mellan partierna handlar väldigt mycket mer om de kulturella och religiösa och etniska frågorna som uppstod då med den här massiva immigrationen på 1800-talets andra halva då. Republikanerna var väldigt starka hos de klassiska protestantiska grupperna med brittiskt ursprung då. Man ställde sig bakom frågor som nykterhet, söndagsskola, söndagsstängda affärer och spelförbud och så vidare. Medan demokraterna var betydligt mer ett mer heterogent parti med en väldigt spretig väljarbas. Dels fanns den vita majoriteten i södern som gjorde allt för att behålla sitt system då med vit makt och diskriminering och rassegregering. Men det fanns ju också en väljargrupp som var en direkt motreaktion mot det här protestantiska republikanska då, som stödde big business då. Och de här demokratiska fästena fanns ju oftast i de större städerna och bestod av lite mer fattiga arbetare och ofta immigrantgrupper då så att säga. Så om man säger att republikanerna var noga med moraliska värden så var demokraterna lite mer fritänkande kanske då. Republikanerna förespråkade restriktioner när det gäller immigration och många drev då på en nykterhetsrörelse som ju då naturligtvis tydligt riktade sig mot just immigrantgrupper som irländare och tyskare och italienare som då drack öl och vin. Och det gjorde ju också att immigranter då, och många och religiösa grupper som inte var protestanter lite grann med självklarhet kanske sökte sig då till det demokratiska partiet då. Särskilt katoliker men också judar. Och eftersom republikanerna i nordstaterna höll ett så hårt grepp om de infödda protestantiska grupperna så blev ju demokraterna i norr på många sätt och mer av ett katolskt parti då helt enkelt. Partiidentiteten i det tredje partisystemet handlade alltså ofta om arvet från inbördeskriget och sen då någon form av kulturell, moralisk eller religiös tillhörighet snarare än då en ekonomiska intressen och viktiga sakfrågor då. En demokrat beskrev det här ganska bra. Han menar att republikaner ville att man skulle gå i kyrkan på söndagar och en demokrat säger att om någon vill ta sig ett glas på söndagar så kan man göra det så att säga. Det var en sammanfattning av hela den ideologiska skillnaden mellan partierna vid den här tiden då. Och mycket av den partilojaliteten som byggts upp i det tredje partisystemet lever ju faktiskt kvar väldigt länge då. Södern och katolska kvarter i storstäderna, de förblir ju lojala med demokraterna i nästan 100 år då. Och afroamerikaner, alltså de i norr som kan rösta, förblir ju lojala med republikanerna i runt 70 år. Och än idag tenderar ju många vita protestanter i norr att fortsätta att rösta republikanskt då, så att säga. Så sakfrågor hamnar lite grann under den här tidsepoken ofta i bakgrunden för partierna. De tre stridsfrågor där partierna skiljer sig åt framförallt är ju tullar, valuta och den federala statens roll då. Den mest renodlade sakfrågan som tydligt delar partierna var tullfrågan som skapar liksom en skiljelinje mellan protektionistiska republikaner och frihandelsvänliga demokrater. Så republikanerna vill ha höga skyddstullar som skyddar industrin och menar att alla då, inklusive arbetare, tjänar på att amerikanska industrin går bra då. Medan demokraterna var frihandelsförespråkare och menar att höga tullar höjde priset på varor och skadade konsumenterna som främst utgjordes av jordbrukare då. Den andra frågan handlar om valuta och pengar och huruvida dollarn ska vara knuten till enbart guld eller även silver. Och grupper som stödde demokraterna tenderade att sitta på mer skulder och vilja se inflation i samhället, medan grupper som stödde republikanerna tenderade att vara de som lånade ut pengar och ville motarbeta inflation med stabila finansiella systemet som det var då, med bara guld som standard då. Och den tredje frågan som skiljer partierna åt är ju storleken och rollen för den federala staten då, där republikanerna förespråkar statligt ingripande för att stimulera ekonomin, medan demokraterna menar att den federala staten skulle hålla fingrarna ifrån ekonomin och låta den reglera sig själv då naturligt. Så partierna har ju under den här tiden beskrivet som rätt så slätstrukna rent innehållsmässigt, och sakpolitiken var inte alltid så tydligt och valbudskap verkar liksom inte liksom kopplade till dåtidens verkliga problem, liksom att ha ett samhälle med extremt stora ekonomiska klyftor och en väldigt rå kapitalism med arbetare med stora hälsoproblem och säkerhetsproblem och massa sådana, mycket fattigdom och fattiga immigranter, och då diskutera guld och valuta och sånt kan man ju tendera liksom till att tänka i efterhand att prata liksom inte om de riktiga problemen då. För där är det ju liksom en era med stora politiska problem och med en massa diskriminering i södern då. Med naturresurser och ursprungsstammar i västern och med industrialisering och urbaniseringens krafter och inte allmänt då. Men det är som att inget parti vågar förespråka några drastiska åtgärder. Eftersom stödet av partierna är så jämnt så är det som att man inte riktigt vågar chansa på något drastiskt förslag då. Sen eran har ju förundrat många, trots att politikerna inte verkade liksom konfrontera riktiga frågor som social orättvisa och oreglerad ekonomi, så verkar folk i största allmänhet ha ansett att politik var väldigt viktig och deltog i väldigt hög utsträckning då. Så det är en väldigt paradox kan man säga, och svaret ligger nog i att både politiker och väljare trodde att de faktiskt hanterade de viktigaste frågorna genom att försöka påverka tullar och valuta och så vidare då. Så den här, faktum är att den här perioden då, den förgyllda eran 1876 till 1896, är en tid då politiken är väldigt levande. Partilojaliteten är extremt hög och partierna är det politiska centrumet. Valdeltagandet då, och får man ju naturligtvis vara noga att säga att i de grupperna som kunde rösta är ju högre än någon annan era av landets historia då. I snitt så röstar ungefär 78% av väljarna i presidentvalen, vilket ju är betydligt mycket högre än om man tittar på andelen väljare i idag då, så att säga. Men då får man komma ihåg att det bara var vita män då, men ändå. Finansiering och belöning av väljare blir väldigt viktiga då i det här tredje partisystemet som är så jämnt då. Och industrialiseringen i immigrationen skapar ju möjligheter att börja finansiera kampanjer och vinna nya röster då, när det hela tiden kommer nya människor till USA då. Och republikanerna, de är ju väldigt skickliga då på att alliera sig med big business och industrimagnaten eller de här rövarbaronerna. Och de här finansmännen och industrimagnaterna, de finansierar ju mer än gärna då det republikanska partiet då, och hoppas ju då att man i utbyte från staten då skulle få höga skyddstullar och att man undviker utländsk konkurrens och att man då får bygga järnvägslinjer så man kan ju underlätta med logistiken och så vidare då. Demokraterna däremot, de är skickliga med att knyta till sig immigranter då, och nya väljare i de stora städerna. Nyanlända immigranter behövde mer än något annat liksom jobb då, och demokraterna är väldigt snabbt att rätta in de här grupperna i leden och erbjuda jobb i utbyte mot röster då, helt enkelt. Och det som kallas då för patronage blir oerhört viktigt för partierna med den här tiden, alltså möjligheten att just kunna byta materiella tjänster mot röster och politiskt stöd då. Och partierna har väldigt starka organisationer på delstats- och lokal nivå, och det är ju de här så kallade politiska maskinerna och med partibossar i toppen då. Och de här politiska bossarna var ju särskilt förknippade med demokraterna av de här stora städerna som New York och Boston och Baltimore och Chicago, men existerade ju på ett visst plan överallt. överallt och i båda partierna då. Och de politiska maskinerna var ju en lokal organisation som kontrollerade väldigt mycket poster i städernas styre och som mer eller mindre köper sig röster och lojalitet genom tjänster och gentjänster. Och de politiska maskinerna finansieras ju delvis av så kallade kickbacks, alltså att det som, den som får tjänsten som tjänster som ett jobb till exempel, de får återbetala helt enkelt en andel av sin lön som betalning för att man fick tjänsten och att man då röstar på partiet sen i kommande val då. Och i utbyte mot att man får behålla makten så kunde de här politiska maskinerna bidra med liksom en slags social välfärd. Med alltså arbetstillfällen, fattigvård, gåvor, stöd om man hamnar i trubbel med rättvisan och så vidare. För det här är ju en tid då det i princip inte finns någon offentlig välfärd på något sätt. Så tacksamma invånare betalade ju gärna tillbaka med sin partilojalitet om man fick den här hjälpen. Baksidan var ju såklart att det blir en väldigt utbredd korruption och att väldigt stor makt hamnar i händerna på de här vissa partibossar då, vars liksom aktiviteter kanske inte direkt var kända för att vara transparenta eller demokratiska på det viset då. Och de här politiska maskinerna var ju ofta starka då i städer på östkusten med just stor immigration. Immigranter tas emot, hjälps in i samhället, fick snabbare medborgarskap och så vidare. Och i utbyte så fick de här politiska maskinerna fler lojala väljare då. Men samma princip om utbyte nyttjades ju också av republikanerna kopplat till stödet för big business då. Industriledare pumpar verkligen in pengar i det republikanska partiet och det gick så långt att demokraterna i samband med valet 1896 menar att republikanerna och näringslivet mer eller mindre köpt presidentposten för pengar snarare än då demokratiska val när William McKinley väljs till president då. Just på grund av pengar och prestigefyllda positioner så var att det är så eftertraktat så hade partiorganisationerna väldigt svårt att utöva disciplin och kontroll över sina organisationer dessutom. De som har fått ledande positioner eller blivit erkända som bossar han knappt utöva sitt inflytande innan man utmanades av andra som ville ta över deras roll och makt. Och utmanarna var ju ofta personer som kanske blivit missnöjda av uteblivna utnämningar och positioner och kände sig förfördelade då. Så att här fanns det ju ett risk för både våld och andra typer av konflikter. De skickliga politiska bossarna behövde hitta sätt då att hantera det här missnöjet som uppstod när fler aspiranter inom partiet fanns än det fanns liksom poster att utnämnas till. Då. Och deras ledarskap behövde liksom på något vis ingjuta hopp i de lojala partianhängarna som inte kunde få någon viktig post för att få dem att fortsätta vara lojala. Då. Men i slutändan så är det så också att hot och skrämsel är ett vanligt verktyg för att försöka hindra andra från att utmana deras roller som politiska bossar då, så att säga. Resultatet blir ju då att partierna ofta stred nästan lika mycket, om inte mer, nästan internt om olika maktpositioner än med varandra. Då. Så olika falanger i delstaterna och i städerna tävlar väldigt mycket om makt och positioner och genom att lyfta fram sina kandidater inom partiet. Och inte sällan kunde det andra partiet till exempel dra nytta av strider och passa på att vinna val då när det andra partiet var splittrat internt då. Så att det här ger ju liksom ett system där det är väldigt mycket inre stridigheter också då, så att säga.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
För att sammanfatta då det här tredje partisystemet så var det ju republikanerna var ju partiet och för vita protestanter i norr som förespråkar nationella standarder och federal makt som slog ner på delstater som försökte hindra marknadskrafter eller för att konfederera stater som diskriminerade befriade slavar. Och de misslyckades på ett område och lyckas på ett annat. Rekonstruktionen i södern var ju ett misslyckande. Där lämnas ju de afroamerikanska personerna, befriade slavarna åt sitt öde. Men de lyckas ju återinföra guldstandard och en stabil valuta och skapa en expansiv expansiv industrialisering genom ett renodlat kapitalistiskt system då, som skyddar egendomar och näringsliv bland annat via domstolarna då. Och demokraterna, de var ju partiet för det vita i södern och katolikerna i norr som förespråkade states rights, alltså stark makt för delstaterna och regionalisering, frihandel, en liten inaktiv federal stat och en budget i balans då. Och demokraterna, de accepterar ju både segregering i södern och salonerna för katoliker i de stora städerna, och det gör ju att man får de här grupperna bakom sig då. Tittar man lite grann som med vår tidsstandard, så var ju egentligen både republikanerna och demokraterna under det tredje partisystemet egentligen två konservativa partier båda två då. Demokraterna med sitt arv då från Jeffersons ideologi förespråkar ju en liten federal stat och minimala federala ingripande för att reglera fria marknader, medan republikanerna var visserligen för en aktiv federal stat och motståndare av states rights, men samtidigt innebar ju deras variant av federala ingrepp snarare liksom stöd då för big business och allt annat än några. Det var inte något tal om några försök att minska ekonomiska klyftor bland folk i stort då, så att säga. Så det var ju inte ett liberalt parti på det viset, bara för att man förespråkar federala ingripanden så att säga. Så här, båda partierna är ju i princip som en slags två stycken varianter av konservativa partier då. Och på en sån spelplan med två konservativa partier tryggt förankrade då i samhällets elit, så fanns utrymme då för ett tredje parti att driva frågor som med vår tids standard skulle kunna beskrivas lite mer som liberala då, och göra ett försök att utmana de etablerade partierna. Och det parti som gör det i slutet av 1800-talet, det är ju tredje parti som kallas för People's Party, alltså folkparti om man ska översätta det då. Men som oftast i folkmen kallades för det populistiska partiet eller populisterna då. Populism är ju ett klurigt ord såklart. Alltså det finns ju en positiv sida, det här med att stärka folks makt och därmed går det liksom hand i hand med demokrati. Men populism har ju också en negativ sida, där tendensen är att det i praktiken handlar om att förenkla och dela upp saker i vi mot dem och folk mot elit, och med förenklade lösningar på komplexa problem där sunt förnuft inte alltid är så särskilt sunt då, så att säga. Och det här populistiska partiet i USA vid den här tiden växte ju fram och hade sin bas framförallt i jordbruksregionerna i Mellanvästern då, västern och delar av södern då. De här jordbrukarna var ju då snarare vi, och eliten i Washington var ju dem då, i deras uppdelning av vi och dem då. Urbana kapitalister och bankirer och industrimagnater är ju då den elit som man är emot då. Och för populisterna så var ju eliten både demokraterna och republikanerna, både politiska bossar och näringslivet. Och ofta såg man ju då silver som valuta som en slags enkel lösning på alla typer av problem då. Så att det finns ju tydliga populistiska inslag i det här partiet. Så det är inte så konstigt att de kallas för populisterna då, i People's Party. Och det här missnöjet man jordbrukare, det startade redan på 1870-talet, började växa fram när allt fler jordbrukare får allt svårare och svårare att försörja sig. Vi pratar bland annat om det här i serien om västern, hur svårt det är att bruka jorden i stora delar i västern då. Och deras situation och levnadsvillkor blir bara sämre och sämre i takt med att priset på järnvägsfrakt ökar och allt mindre valuta finns i omlopp och värdet på dollarn ökar och klyftorna ökar mellan fattiga och rika då. Och den här rörelsen då försökte skaffa sig politiskt inflytande genom att ställa upp i politiska val då. Först börjar man som ett slags enfrågeparti under namnet Greenback Party. Alltså man ville ha silver som valuta och mer pengar i omlopp då. Och sedlarna kallas ju då för Greenbacks, så att därav av namnet Greenback Party. Men de flesta som engagerar sig i Greenback Party kommer ju sen då att ingå i det som då får namnet People's Party. Och vissa av de här populisterna i People's Party var kanske mer vad vi skulle idag kalla det, mer råa former av populism som det finns en hel del av idag då. Alltså folk som är antisemitiska, anti-afroamerikaner, anti-etablissemanget, anti-Wall Street, anti-intellektuella då. Medan andra populister var mer seriösa i att försöka adressera tidernas riktiga problem och därför också utgör en slags liberal politisk utmaning då till det industriella och kapitalistiska USA som hade uppstått då på 1880-talet. Och det är ju det, man ska komma ihåg att det här är den eran med, fyllda eran med snuskigt rika rövarbaroner då, så att säga. Populisterna hade ju mest varit ett irritationsmoment för de etablerade partierna, men runt 1890 så ökar deras inflytande och de blir en kraft att verkligen räkna med som utmanar både demokrater och republikanerna. Och på 1890-talet då är det ju alltså 30 år efter inbördeskriget avslutades, så mer än en tredjedel av alla väljare hade ju fötts efter inbördeskriget och hade liksom inga direkta minnen av kriget. De stora städerna hade upplevt stora våldsamma strejker och arbetarprotester som slås ner dem med våld. våld och det nya jordbruket ute på de här slätterna, Great Plains, hade ju börjat upplevt torka och missväxt. Och för många verkar det som om big business och de allt mer då överdrivet rika industrimagnaterna kontrollerade allt, liksom både ekonomi och politik. Och det här var ju, får man påminna sig, liksom då den här tiden för männen som Rockefeller och Carnegie, och det här är också tiden innan de började ägna sig åt filantropisk välgörenhet, där de verkligen bara är i folks ögon då, hur såna här rövarbaroner eller rånarbaroner. Partiets valplattform då, eller partiprogram 1892 då, alltså People's Partys partiprogram eller valplattform, arbetas ju fram på ett möte i Omaha i Nebraska då, typiskt som jordbruksstat, och var ju för den här tiden extremt liberalt då. Man krävde en valuta baserad på både silver och guld, det är ju själva grundfrågan på något vis då, men man krävde också en graderad inkomstskatt, en reform för statstjänstemän, folkvalda senatorer, hårdare reglerade privata banker, ett förstatligande av verksamheter som järnvägar och telegraf och telefonbolag då. Och den här kritiken mot det nationella bankväsendet som bildades under inbördeskriget var ju verkligen på många sätt som ett eko från Andrew Jacksons liksom mer populistiska bankkrig på 1830-talet kan man säga. Och People's Party krävde ju också minskad immigration för att jobben skulle räcka till för amerikaner. Och det här gav ju även de här populisterna en touch av den här främlingsfientligheten som ofta förknippar med populistiska partier och som de kanske ärver från det här amerikanska know-nothing-partiet kan man säga då. Ett annat inslag på partiprogrammet var ju avskaffandet av Pinkertons detektivbyrå. Det här kan ju tyckas oerhört udda för att ett parti vill avskaffa en privat detektivbyrå då. Men den här kända Alan Pinkerton då, hans, som grundaren heter då, och hans berömda detektivbyrå hade ju växt sig väldigt stor inflytelserik under inbördeskriget. Där sysslade de med en massa spionage, kontraspionage och avslöjade en mordkomplott mot Lincoln och så vidare då. Avslöjade en mordkomplott med Lincoln. Inte den som sen lyckas då, så att säga, utan en före där då, för att han blir ju faktiskt mördad då, så att säga. Ja, förvirrande. Sorry. Och på 1890-talet så hade ju då Pinkertons detektivbyrå över 30 000 anställda, och den här detektivbyrån är ju då större än USAs armé över den här tiden, och eftersom den federala staten hade ju inte grundat FBI ännu och saknade resurser, så anlitar man istället Pinkerton detektiver som i princip fungerade som en slags privat federal polis som utredde federala brott. Och inte nog med det, de här stora företagsledarna anlitar ju också de här detektiverna för att både infiltrera fackföreningar och krossa strejkuppror då. Och populisterna som då var för folket i form av arbetare och mot eliten i form av företagsledare, de menar ju att de här detektiverna var en federalt sponsrad liksom legoknäckta som då utgör en fara mot folks frihet. Och bara ett par månader efter att det här partiprogrammet skrevs så skedde ju en händelse som visade att den kritiken också var befogad, för det var ju då Pinkerton-detektiver anlitas för att häva en strejk vid Homestead Steelworks i Pennsylvania. En händelse som slutade till och med eldstrid mellan strejkarna och detektiverna, där 15 personer dör och ännu fler skadas då. Så senare skulle ju de här detektivernas roll reduceras, så än idag finns faktiskt en lag, en Pinkerton Act, som gäller, som begränsar privata detektivers användning av det offentliga så att säga. Så att det här är också en del i deras program då. Och valet 1892 visar att populisterna var en kraft att räkna med då. Deras presidentkandidat James Weaver fick mer än 1 miljon röster, alltså runt 9% av totalen, och vann därmed 22 elektorsröster i stater som Kansas, Colorado, Nevada, Idaho och North Dakota då, samtliga då, som ni märker, i väst då. Och nästan 1500 populister från People's Party tog plats i delstaternas olika lagstiftande församlingar, och i kongressen så erövrade man 10 platser i representanthuset då, och 5 platser i senaten då. Och republikanerna förlorar ju först många väljare till populisterna i valet 1890, och sen då i valet 1894 då, båda sådana mellanårsval då, så förlorar demokraterna ännu fler till populisterna då. Och kulmen för populisterna kommer då i valet 1896, när man då egentligen är nära att manövrera ut demokraterna helt från den politiska spelplanen. Så det här valet 1896 är ju väldigt viktigt och brukar ju då räknas som det definitiva slutet på det tredje partisystemet och början på det fjärde då. Och demokraterna är väldigt splittrade och står ju liksom inför det här valet som ett ödesval 1896. Demokraterna hade länge varit förknippade med Grover Cleveland som hade vunnit valet 1884. Sen förlorade han 4 år senare, kom tillbaka och vann igen 1892. Då. Men Cleveland tillhör den här klassiska konservativa delen av det demokratiska partiet och ville ju ha en liten stat och få statliga regleringar. Och han vägrade att förespråka åtgärder som skulle kunna hjälpa de här utsatta jordbrukarna då. Men en ny falang inom demokraterna hade växt fram då som hade mer populistiska och liberala politiska idéer och hade ju då gjort större framsteg inom demokraterna än hos republikanerna. Och den här falangen då är ju då ledd av kongressledamoten från Nebraska då, William Jennings Bryan. Och han står ju då nästan närmare populisterna ideologiskt än partiets konservativa falang då. Och den stora knäckfrågan som helt dominerar i politiken här i slutet av 1890-talet är ju frågan om silver som valuta eller inte då. Skulle landet stå fast vid sin guldstandard eller skulle inflationen av valutan få öka genom att prägla silvermynt då? Och inför valet 1896 så tänkte republikanerna motsätta sig utfärdandet av silvermynt då. Och populisterna tänkte ju då förespråka silvermynt. Och sen är ju då demokraterna väldigt splittrade i den här frågan då. Och med demokraterna splittrade så kände ju republikanerna segervittring inför presidentvalet 1896 när man nominerade då William McKinley som kandidat. Så demokraternas partikonvent 1896 blir ju väldigt intressant och det blir ju en uppgörelse om silverfrågan internt då, mellan då ett demokratiskt parti som var hopplöst splittrade mellan den liberala propopulistiska silverförespråkande falangen under Bryan och den mer konservativa, antipopulistiska och silverförkastande falangen under Cleveland. Och det här är ju ett av de mest tumultartade demokratiska konventen någonsin, kanske delvis jämfört med konventet 1968 som kommer till senare då. Men konservativa anhängare från öst som förespråkade guldstandarden såg ut att ha greppet om konventet ända fram till att William Jennings Bryan håller sitt fantastiska tal och Cross of Gold-tal, ett av de mest berömda i USAs historia, när han avslutar med de där bevingade orden "You shall not crucify mankind upon a cross of gold". Och Bryan nomineras då till demokraternas presidentkandidat om man antar en valplattform som förespråkar silver som valuta då. Och det är första gången som det demokratiska partiet förespråkar då nationella åtgärder för liksom då demokratiska ändamål. Så det här gör ju demokraterna en liten liberal sväng då kan man säga. Och en minoritet av de konservativa demokraterna ansåg att populisterna nästan hade stulit deras parti då och ställde sig upp i valet som en fristående falang då under namnet National Democratic Party, och de menar att de var de rätta arvtagarna från Jefferson och Jackson och Clevelands demokrater då. Och precis som de liberala demokraterna hoppades på att skapa ju Bryans kandidatur ett litet problem för People's Party då, för de här populisterna hade ju hoppats på att båda de etablerade partierna skulle nominera klassiska konservativa kandidater och valplattformar så att de då kunde, People's Party kunde fånga alla röster från de här missnöjda grupperna. Och nu hade liksom demokraterna kommit in och stulit deras program då. Så inom People's Party får man nu välja mellan två onda ting kan man säga. Enda nominerade man en egen kandidat med samma program som Bryan och konkurrerar om samma väljare med en given då republikansk seger som följd. Eller så ställer man sig bakom demokraternas Bryan då i ett försök att den vägen vinna i själva frågan om silver, men med den givna följden att hela partiidentiteten offrades och partiet i värsta fall förintades då. I slutet ändan så valde man att det här med silver som valuta var viktigare än det egna politiska partiet, och så ställer man sig bakom demokraterna och Bryan då. Det hjälper dock inte, för William McKinley går segrande ur valet 1896 där faktiskt hela 82% av alla väljare som fick rösta och lägger sin röst i presidentvalet. Det är ju väldigt högt deltagande. Och valet 1896 blir ju en slags vändpunkt där landet går in i en ny fas då, formar liksom om politiken på många sätt då. Från valet av McKinley så kommer republikanerna att dominera i över 30 år och republikanernas seger var en väldigt stor seger för industrimagnaterna och medelklassvärderingar och finansiell konservatism eller annorlunda uttryckt löften om ett välstånd och framgång framdrivet genom affärsvärld och industri så att säga. För demokraterna var valet en chock då, man hade nästan höll på att manövreras ut av de här populisterna. Och när man ändå lyckas kunna få då Brian som kandidat hade man ändå förlorat och partiet splittras då. Och man skulle liksom inte riktigt återhämta sig riktigt förrän i princip då förrän nya given på 30-talet då. Och man anklagade ju då republikanerna för att mer eller mindre ha köpt segern åt McKinley och satt honom i Vita huset bokstavligt talat på en våg av pengar och korruption och smuts då. Och från den här stunden är ju stora kampanjkassor en faktor i amerikansk politik då, något som vi är väldigt vana med idag då. Och för det populistiska People's Party var ju valet en katastrof då. Man hade satsat allt på att gå samman med demokraterna och hade förlorat då både valet och sin egen partiidentitet. Så på bara några månader så hade partiet i princip upplöst då. Så Brians kampanj var ju det sista försöket egentligen att vinna ett presidentval, främst med jordbrukare som väljarbas. Det är ju inget av partierna som försöker göra om den manövern att bara ha jordbrukare som väljarbas då. Så valet 1896 är ju intressant på många sätt och hade demokraternas konservativa falang dominerat partiet och People's Party lyckats bredda sitt stöd då till en bredare grupp av missnöjda och missgynnade i samhället så hade man ju eventuellt kunnat manövrera ut demokraterna och blivit USAs motsvarighet till ett liberalt parti som stått mot de konservativa republikanerna. Och då hade kanske, precis som republikanerna tidigare ersatt Whig-partiet, så hade ju då eventuellt det här People's Party kunnat ersatt demokraterna i det här läget då. Men populisterna misslyckades främst att få stöd från två grupper. Den ena gruppen som man hade behövt stöd ifrån var ju industriarbetare i städerna. Och där populisterna hade haft svårt att få stöd bland industriarbetarna på samma, liksom i samma utsträckning som de fick stöd av jordbrukare. Då. Och den andra gruppen var ju jordbrukare i södern som man också misslyckades få jättestarkt stöd. Och missnöjet i södern bland jordbrukare var ju enormt. Men det var väldigt få som vågade liksom lämna demokraterna och liksom riskera det här rasistiska systemet med vit makt i södern. Så när populistiska ledare började fiska efter stöd från både afroamerikaner och fattiga jordbrukare i södern då, så sätter ju då demokraternas vanliga apparat av vit makt igång då med hot och våld för att se till att alla ska veta sin plats i södern. Så populisterna gör inte riktigt den lyckas inte riktigt fånga industriarbetare och jordbrukare i södern och det blir ju direkt lite grann deras fall då. Men ändå hade ju det här People's Party, eller populisterna, satt sitt avtryck då. Partiet skördade ju väldigt mycket framgångar i lokala val på delstatsnivå under 1890-talet och man lyckas ju välja 11 guvernörer i 9 olika delstater och 50 kongressledamöter till den federala kongressen i Washington totalt. Så man skakar ju om de etablerade partierna och hade ju satt många frågor på kartan som sen kommer att dammas av och tas upp igen i den så kallade progressiva rörelsen som skulle förstärka de här frågorna ytterligare då. Bland annat så var det ju det första politiska partiet som allmänt förespråkar kvinnors rättigheter och Frances Willard var exempelvis ordförande på partiets nationella konvent 1892 trots att hon egentligen då inte ens kunde rösta i det kommande valet eftersom inte kvinnor hade rösträtt vid den här tiden. Så People's Party är ju ett parti som skakar om systemet och lämnar mycket avtryck då. Och valet 1896 är verkligen en gränsdragning till det nya systemet som kommer därefter då, som brukar kallas för det fjärde partisystemet eller det progressiva systemet som varar fram till nya given. Men det fjärde partisystemet ska vi prata om i nästa avsnitt. Tills dess får ni ha det bra. Hej då!
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
We're all looking to make more sustainable choices, but making your own shoes out of natural materials could pose a few challenges. At the Allbirds Innovation Lab, they're doing all the sciencey stuff, like research and testing to create shoes from natural materials, like leather made from plants, eucalyptus tree fiber, and sugarcane. It's not rocket science, it's shoe science. Allbirds is making shoes better than natural. They're supernatural. Find your perfect pair at Allbirds.com today. That's Allbirds.com.